Hej och välkomna. Idag ska vi prata om klimatomställning. Det är en uppgift som kommer kräva att alla inblandade aktörer samverkar och drar sitt eget strå till stacken. Det gäller näringsliv, det gäller finanssektor, det gäller politiker. Med anledning av det har vi på AP7 under 3 år fördjupat oss i finanssektorns roll i omställningen, och det är också det som vi ska prata om idag. Därmed så vill jag välkomna deltagarna. Kort presentation. Om du kanske vill börja, Ylva, av vilka ni är.
Ja, tack, det gör jag gärna. Ylva Wessén heter jag. Jag är vd och koncernchef på Folksam. Vi försäkrar vartannat hushåll i Sverige och har ungefär 3 miljoner människor har sitt långsiktiga sparande hos oss. Det gör att vi är en av de större kapitalinvesterare i Sverige.
Ja. Jag heter John Hassler, är professor i makroekonomi på Stockholms universitet och har fokuserat på klimatekonomi under de sista 15 åren ungefär.
Och jag heter Svante Axelsson och är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Det är ett regeringsinitiativ som startade av förra regeringen som har tagits över av den här regeringen. Vi är ju 500 företag som står bakom att vi ska vara ledande i Sverige på klimatomställning. Och vi har tagit fram 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.
Mm. Och en av dem är för finanssektorn.
Yes. Ja.
Det här är en stor fråga, det är ett stort problem. Ingen kommer lösa den själv. Om du vill börja Ylva, vad är det viktigaste som behöver hända? Från ditt perspektiv.
Här skulle vi behöva ha global enighet, både om målen och vägen dit. Det kommer inte att hända som världen ser ut nu. Men titta på vad vill ekonomerna? Vad ser man är det bästa vägen ditåt? Då är det ju en skatt på koldioxid som är global. Det kommer vi heller inte kunna åstadkomma. Då backar vi hem. Ja, vad kan vi åstadkomma då? Ja, då är det ju tillbaka till EU och USA. Vad kan vi göra i västvärlden? USA har valt en annan väg med subventioner. Ja, då är vi tillbaka till EU. Ja, en koldioxidskatt som faktiskt som gäller hela EU och även det som importeras till EU. Det är nog den vägen som, om man lyssnar på ekonomerna, som är den snabbaste vägen framåt.
Mm. John, är det här en idé du har hört talas om någon gång?
Ja, alltså det behövs ju ett pris på utsläpp. Men i EU så har man ju nu valt att använda sig av cap and trade, alltså ett utsläppshandelssystem. Och jag menar nog att det egentligen är bättre. Det funkar med en skatt också, men ett utsläppshandelssystem är bättre. Och det är bättre därför att det sätter de här nödvändiga gränserna för de över tid kumulativa utsläppen. Och vi vet då hur mycket utsläpp det blir inom systemet. Och jag tror också att det är liksom lättare för politikerna att kommitta sig till en lösning när man säger att så här ska utsläppsbanorna se ut. Det är svårare att säga att vi ska ha tillräckligt höga skatter. Det blir alltid en diskussion om räcker skatterna. Och det som är det intressanta och fantastiska, det är att EU har nu fattat beslut om utsläppshandelssystem för i stort sett alla koldioxidutsläpp. Hälften är redan täckta, hälften kommer att bli täckta från 2027. Och det är precis vad världen behöver göra. Mm. Så att egentligen kan man säga att när det gäller det här centrala att begränsa koldioxidutsläppen, då gör EU nu det som krävs, gör resten av världen samma sak, då är vi hemma.
Och ändå en lite ljusare bild sådär, att det går åt rätt håll där.
Absolut.
Vad säger du, Svante?
Nej, men jag håller med Ylva och John här. Alltså att det är klart, enklaste vore ju att ha ett korrekt pris på det fossila. Och vi har ju EU med sin politik med utsläppshandeln och Biden har subventionspolitiken. Det som är mest framgångsrikt just nu, det är tekniktransformationen. För det är ju också så att när teknik mognar så vill man också billiga och ibland billigare än vanligt pris på fossila bränslen. Och det som jag tycker är spännande, det är ju samverkan mellan stat och näringsliv. Där vi ju ser att man både skapar spelregler, skapar innovationsstöd, men också ser värdekedjorna i de stora företagen. De stora företagen bestämmer ju att vi ska rädda planeten utan att fråga folket. Och det gör ju att Volvo Cars och Volvo AB och andra kan betala lite mer för fossilfritt stål, trots att det då är dyrare än det vanliga stålet. Och de här värdekedjorna skapar ju en slags transformation som påskyndar det som annars skulle hänt. Så jag tycker det är väldigt spännande att se de stora företagens samverkan som ju då sänker risken och delar på vinsterna och möjliggör att kunna sälja då dyra produkter på en världsmarknad.
Och om det här då ändå var en ganska ljus bild tycker jag, så om vi nu har krånglat till det lite och saltat lite där, så då är det ju så att vi tittar på EU och där så börjar det här se ut som det fungerar ganska bra och Men du var redan inne på att vi har ju USA, de är ju inte helt orealistiska. Men om vi tittar på hela världen nu då, vad gör vi åt alla som inte är med i det här?
Ja, för det första så tycker jag att det finns anledning att vara ändå hyfsat optimistisk där också, i den meningen att det går tveklöst åt rätt håll. Mm. Tittar man på hur det såg ut för 10 år sedan och hur det ser ut nu, så är det en väldigt stor skillnad. Klimatförnekarna har i stort sett, kan man säga, förlorat. Mm. Och vi ser också på politisk nivå att det är ju helt annan ambitionsnivå i de stora regionerna. Så att det går inte tillräckligt fort och alla har inte gjort det. Eller rättare sagt, ingen har gjort så mycket som EU har gjort. Och EU, så vi måste ligga på och trycka på. Men det går åt rätt håll. Mm. Du pratar ju om det som krävs för att det nya ska växa fram. Och det är ju helt centralt. Men vi behöver också politiksystem som fasar ut det fossila. Och de två i kombination, det är det som krävs.
Mm. Ylva, vad säger du?
Ur ett investerarperspektiv så tänker jag att vi står nu ändå inför sanningens minut. Vi investerar ju både i svenska företag och i globala företag. Vi vill ju vara med och påverka de här företagen att röra sig i rätt riktning. Och det gör ju att vi tror ju inte på att liksom vi ska förändra världen genom att Folksam har en så grön portfölj som möjligt. Då bidrar vi inte till omställningen, utan vi måste ju finnas med i de här företagen som har precis påbörjat sin resa. Vi fokuserar nu på de företag som de 86 största utsläpparna i vår placeringsportfölj och har en dialog med dem och har liksom en påverkanstrappa där vi vill att de bara ska börja rapportera sina utsläpp. Och sen ska de liksom röra sig uppåt i den här trappan med att sätta mål och tills de kommer till ett netto nollmål. Men det vill ju till att det händer. Mm. Och där är vi inte riktigt än. Mm. Och det ser vi ju på den globala kapitalägaralliansen som vi var med och bildade, den här Net Zero Asset Owner Alliance. Mm. Man måste gå ihop kapitalägare globalt för att påverka företag globalt. Och det är också då vi får styrka bakom våra krav.
Vill du säga att det är en avgörande framgångsfråga? Eller är det så att alla kan köra så att säga, på egen hand och det löser sig ändå?
Nej, alla kan inte köra på egen hand. Och framförallt inte ur en resurs- och kompetensfråga. Och det är därför som det är bra med den här typen av allianser. För då kan även mindre kapitalägare ansluta sig. Mm. Och sen jobbar man med vetenskapen i liksom, och stöder varandra. I vilka krav kan vi ställa och hur ska en påverkanstrappa se ut? Vilka mål ska företag sätta?
Ja, Svante, ni har ju tagit fram en plan för finansbranschen. Mm. Hur ser du på finansbranschens roll i den här omställningen? Vad är de liksom viktigaste bidragen?
Ja, jag kanske skulle börja ännu tidigare i den stora berättelsen. Jag tror att det som handlar om att EU och USA nu kan förändra världen, det är ju att de har en större berättelse om det goda livet. Mm. Alltså, vi måste lyckas med att vi är konkurrenskraftigare. Vi lever bättre och tryggare och skönare i Europa än i många andra länder. Alltså, fungerar inte den storyn så blir det ju ingen success story överhuvudtaget. Och nu är vi där att vi faktiskt är uppe i en situation där vi har en grön kapplöpning. De företag jag träffar är ju väldigt otåliga på att det går för långsamt. För de tappar marknadsandelar. Så vi har kommit så långt nu att nu är det alltså inte långsamheten som är det man önskar, utan man vill ha en snabbare omställning. Mm. För man tappar i konkurrenskraft. Mm. Och det som gör mig då lite hoppfull, det är när man tittar tillbaka och ser hur prisutvecklingen har varit på viktiga teknikområden. Och då är det lärkurvorna som överraskar. Och vi ser att vi har två krafter. Vi har ju ökat utsläpp i världen. Det går åt fel håll fortfarande. Vi är på övertid, långt övertid. Övertramp. Mm. Å andra sidan så går teknikutvecklingen fortare än vi tänkt. Det är alltså en kapplöpning mellan tekniklösningarna och hur snabbt vi kan vända den globala utsläppen. Mm. Och då ser man ju på solcellerna har sjunkit med 95% på 10 år. Vindkraften 75%. Batterierna 80% på 10 år. Det gör ju att vi nu ser att den nya tekniken är billigare än den fossila. Elbilen är snart lika billig som en vanlig bil på bilhallen om 2-3 år. Plus mycket, mycket billigare att köra förstås. Vi ser att vinden och sol konkurrerar även med gamla kolkraftverk i USA och Kina. Så att den nya tekniken har kommit väldigt långt ner i prisläge. Och då får vi en catch-up-effekt i transformation. Så att det är det här att de stora staterna sänker priset för alla länders nya tekniker. Mm. Det här gör att vi får en catch-up-effekt. Och därför kommer det gå fortare. Men vi är ju sent ute. Men det är det som gör mig glad varje morgon när jag ser lärkurvorna.
Och var kommer finansen in?
I min värld så upplever jag ju att det är inte brist på kapital. Allt är dukat förutom statens grundläggande uppdrag. Alltså vad är det som hindrar Sverige idag att ställa om snabbare? Det är att man inte får tillstånd på vindkraftsverk. Att man inte får havsbaserade vindkraftverk tillstånd. Att man inte får en järnväg mellan Luleå och Boden. Alltså det är väldigt praktiska infrastrukturproblem som staten inte hinner leverera på. Och då kan ju inte kapitalet verka om inte spelreglerna finns. Vi har inte ingenjörer. Vi har inte kompetens på folk. Vi har brist på folk. Det är sådana där väldigt basala knappheter som gör att kapitalet inte kan verka snabbare.
Så om politikerna fattar de stora besluten om samhällsomvandlingen och sätter igång projekten och sådär, då kommer finanssektorn finnas där att finansiera, men inte finanssektorn själv som sätter igång det.
Nej, sen kan man ju önska att finanssektorn också vågade gå in i de här på ett sätt riskabla transformativa strukturerna. Alltså de som är riktigt äckliga. Mm. De riktigt fossila företagen. Mm. Som ska bli icke-fossila. Där finns det en beröringsskräck. Det är lätt att hoppa på H2 Green Steel som inte har en ryggsäck. Jättekul, fräsch, bra. Start, noll problem från start. Gå in i Primraff är en mycket större risk. Mm. Både kanske affärsmässigt och imagemässigt. Men det är där man ska vara. Man ska gå in i det smutsigaste av smutsiga när det finns riktiga strategier och trovärdiga resor från det fossila. Och hur skiljer man dem ifrån de som fortsätter att ligga i svansen och kanske luras och låtsas vara radikala? Mm. Och det är väl det som är informationsproblemet och trovärdighetsproblemet.
Vad säger du om det?
Ja, men jag håller med Svante här. Att för här krävs det mod som investerare att också göra det här. Och det exempel som jag personligen har från Folksam då, det är när vi gick in i SSAB och blev betydligt större ägare. Vi har ju mer än 5% av rösterna i SSAB idag. Och det här, när vi gjorde det, då föregick det av en ganska ordentlig analys av oss. Inte bara av företaget om man tittar på vilken avkastning kan vi förvänta oss, utan också imagemässigt. Mm. Vi visste att vi skulle få kritik för det här, för att SSAB står för 10% av Sveriges utsläpp. Mm. 7% av Finlands. Mm. När vi gjorde den här större investeringen i SSAB då ökade vi liksom vårt egna utsläpp från vår placeringsportfölj med 5% momentant. Mm. Vilket gjorde att när man tittar på vår målsättning att minska utsläppen i placeringsportföljen successivt så gick ju vi åt fel håll. Och det här måste förklaras. Och det måste du som investerare vara beredd att göra. Och det var vi, och därför så gjorde vi. För att det är så viktigt att man också stöttar de företag som är på en omställningsresa. Sen på det andra temat, finns det tillräckligt grönt, om man säger så, att investera i? Nej, men det gör ju inte det. Det är precis så, kapitalet finns, men det finns inte tillräckligt många saker att investera i. Och här gäller det också, jag skulle säga att vi som investerare har ett ansvar även här att föra dialoger med kommuner, till exempel. Inte bara titta på staten och på regeringen utan även med kommunerna. Vad kan de göra i omställningen och vad kan vi bidra med? Som att man verkar i den lilla. Det är minst lika viktigt.
Ja, John, vad är samhällsvetenskapens roll i det här?
Ja, men det är ju att se till att det blir verklighet. Ja, hur ska man få politisk acceptans för det här till exempel? Där är ju sociologer och kanske statsvetare mycket viktigare än vad ekonomer är. Så samhällsvetare är ju de som faktiskt också när det gäller forskning kan förstå hur det här fungerar. Och det gäller ju också finansiella ekonomer till exempel.
Och är det någon särskild fråga som du ser som är angelägen för en samhällsvetare när det gäller klimatomställning?
Ja, men det är ju, tycker jag, liksom förståelsen för vad som krävs. Mm. Och där är ju min uppfattning att till exempel finanssektorn eller det privata kan inte ordna det här själv. Mm. Utan det krävs regler som faktiskt tydligt fasar ut det fossila. Och har man dem på plats, då blir det ju så mycket enklare. För då betyder det här att man kan tydligt påvisa att det finns inget långsiktigt investeringslönsamhet i det fossila. Utan den måste byggas någon annanstans. Men den här omställningen kan inte göras utan att också samhället och staten och kommuner gör det som de krävs. Du pratade också med, till exempel med Scania och Volvo om att de vill bygga ett system med den infrastruktur som krävs för att man ska ha ett elektrifierat tungt transportsystem. De säger vi kan fixa lastbilarna, vi kan fixa pengar till laddstolparna, men vi kan inte fixa tillstånd själva. Och vi kan inte se till att systemet för tillstånd går snabbt och att det finns effekt där de här laddstolparna sätts upp. Det måste samhället fixa. Och utan det första då, ett system som faktiskt tydligt fasar ut det fossila, då blir det väldigt svårt på finansmarknaden. För då kommer man att diskutera, men det kanske är lönsamt där andra. Utan har man de här systemen som fasar ut det fossila på plats, då kommer inte det längre att vara lönsamt. Och med en välfungerande samhälle så kommer annat lönsamt istället att växa fram. Va? Och då behövs det inte några styrinstrument. Så att jag tror ju inte till exempel sådana idéer som taxonomin, åtminstone inte när det gäller klimatfrågan. Därför att då har vi de här styrinstrumenten som behövs, som då visar vad som är lönsamt och vad som inte är det. Och i den situationen som då Europa nu kommer in i, då behöver man heller inte hålla på att räkna koldioxidavtryck. Så att de här problemen som du tog upp, det är inte relevant längre. Utan nu då efter att man faktiskt kan vara övertygad om att det fossila fasas ut, då är det relevanta att bygga upp nytt grönt som också är lönsamt och konkurrenskraftigt. Och det mäter man inte med koldioxidavtryck. Mm.
Ja, jag håller ju inte riktigt med här. Först vill jag lägga till, vad vi också behöver från marknaden, eller framförallt från politiken, det är ju långsiktigheten. Vi måste kunna lita på när vi investerar att det inte ändras framöver beroende på vilket politiskt styre vi har. Utan vi ska som investerare kunna ha ett långsiktigt perspektiv. För vi har långa pengar, många av oss. Alla pensionspengar har ett långsiktigt perspektiv. Och det är därför som vi är så... Det är så bra kapital att investera i omställning. För vi kan också ha det här långsiktiga perspektivet. Men vi måste ha förutsägbarhet och vi måste ha rimlig avkastning. Det är vad vi gör nu, de kommande 5-7 åren, som är det viktiga för att vi ska nå målet 2050. Vi kan inte vänta 15 år eller 20 år. Och då behöver vi också ha mätetal. Vi behöver se förflyttningen framåt hos de företag och projekt som vi investerar i. Så jag tror ändå på det här. Det som mäts, det som sätts upp mål på, det som mäts och följs upp, det händer.
Men det är exakt det som det här nya systemet på EU-nivå gör. Att det talar ju om hur många utsläppsrätter ges ut i hela Europa totalt sett och hur det här ska fasas ut. Och man ser att systemen är till noll 2039 respektive 2042. Så det är både, det här systemet är fantastiskt bra. Det ger både kontroll över utsläppen idag och exakt banan fram till noll. Jag håller ju med att det finns förstås en risk att de här systemen kastas över bord. Det är sant. Och det kan uppstå till, liksom för mycket friktioner och protester och annat så att, för att det här ska vara politiskt möjligt att hålla fast i. Och där spelar ju ingenjörer, finansmarknader och företag en otroligt viktig roll genom att bygga det nya och visa att det här kommer inte att bli oöverstigligt jobbigt. Men det tror jag inte man mäter med liksom att få folklig acceptans, mäter man inte något vidare bra med koldioxidavtryck, utan mäter man på annat sätt. Mm.
Jag håller med om att den folkliga, acceptansen, det får man inte genom att mäta. Där skulle jag vilja liksom kasta in att 1,5-gradersmålet, det är för abstrakt för att liksom mobilisera folk.
Precis.
Det säger oss ingenting som individer. Här behöver vi ägna oss betydligt mer åt hur ska vi göra det här och vad är det som ska åstadkommas.
Så det är inte det precis som kommer nu. Fit for 55 är exakt det.
Jag tolkar det som att det som du uppfattar som ett hot och som du egentligen håller med om också, det är att det finns ett sätt att göra det här, men det finns en politisk risk som, därför att om inte det finns ett långsiktigt stöd där, eller man ändrar spelreglerna hela tiden, eller att det kommer opinioner bland väljarna som plötsligt gör att man vänder på det och sådär, då kommer det inte funka.
Men EU är ju ett trögt system och det tar tid att få grejer på plats, men det är också mycket svårare att få bort dem. Mm. Så att nu ser man ju tydligt att ta till exempel bilindustrin, de tror ju på det här. Mm. Men det var ju först efter att liksom Fit for 55-paketet presenterades som man styrde om, nej, vi får nog köra på elbilar istället. Men då gör man det. Mm.
Svante?
Nej, men jag tror att vi är ganska eniga om att vi har aldrig haft bättre förutsättningar än nu. Aldrig varit lättare att ställa om klimatklotet än nu. Vi har bra politik från EU och vi har teknikmognad. Det som dyker upp är ju att det är en sån enorm snabb förändring. Mm. Jag tror också att det är pedagoger som var inne på här att kanske, och tycker jag är förtjänstfullt gjort av John Hassler här, att titta på att klimatpolitiken är ena benet. Men den säljer inte så bra, kan man säga, rent retoriskt. Utan det är industripolitiken som säljer. Alltså det är ju, man vill ju veta, vad ska vi göra då? Så när man ställer om Prima för Lysekil så jublar ju folk i Lysekil. För då finns det nya jobb och nya marknadsmöjligheter. Och då blir det väldigt konkret. Än när Volvo ställer om i Göteborg. Så det är industripolitiken som är den folkliga berättelsen. Och det är ju också att vi har så många ambassadörer nu i Sverige som verkligen ligger på. Mm. Men vi har ju också en problematik att staten är otydlig. Alltså staten måste vara väldigt tydlig med vart vi ska gå. EU är ju tydligare än Sverige i att våga sätta ner fötterna. Mm. Peka med hela handen och minska risken. Svenska ledare och politiker har varit svaga där. Och då blir det lite svajigt. Är det verkligen vätgas? Ska det inte vara CCS i Luleå? Och då blir man helt förvirrad som finansiär och placerare. Är biobränsle äckligt eller var det bra? Och är det en parentes eller har det en framtid? Den typen av otydligheter skapar ju tröghet och svårt att få pengar. Mm. Det andra som också tycker jag John tog upp här nu i sin senaste rapport, det är ju fördelningspolitiken. Vi kan ju se att vi egentligen tappar, skulle jag säga, transportomställningen för att några personer har svårt att betala dieselnotan. Man skulle kunna vara mycket mer kirurgisk och smart i att klara av att stötta de grupper i samhället som kommer att få problem i transformationen. Så finns det alltid i all förändring en rädsla. Och populister lever på rädsla. Så kan man veva runt rädsla rejält mycket så kan man få stopp i maskineriet. Hur ovetenskapligt och osakligt det än är, så är det ledarskapet, kommunikationen, återupprepningen, tydligheten och stabiliteten över blocken som kan säkra mot populister. Mm. Och därför är de blocköverskridande uppgörelserna så viktiga. Mm. Jag tycker man slarvar med det nu i riksdagen, att det är en ganska tung investering att få till den här blocköverskridande uppgörelsen som näringslivet tar som enda mantra. Mm. Alltså, det får vara hur det vill. Det är inte exakt rätt som är nödvändigt. Bara ni håller kursen och inte flyttar er. Och nu gör man det, för demokrati är svajigt. Mm. Så att vi har fått, tycker jag, mindre helighet runt blocköverskridande uppgörelser. Och det ökar risken för alla.
Mm. Ja. Och det är ju inte bara i Sverige det ser ut så. Det, så det är ju någon slags global företeelse att det blir så.
Jag håller med Svante att det finns en risk att de här reglerna som har införts på EU-nivå luckras upp. Jag tror inte de kastas över bord helt, det tror jag inte. Och i varje fall inte innan 2030. Men däremot är det ju så att hur ska det nya växa fram? Och vad är statens roll i det där? Där har Sverige varit dåliga och svajiga. Och det behöver bli bättre. Men jag tror inte vi behöver vara så oroliga för att vi inte ska ställa om till klimatneutralitet. Alltså som ekonom har jag ju alltid haft ryggmärksreaktionen att staten ska vara teknikneutral, marknaden får väl göra valen och så vidare. Och det är ju bland annat mot bakgrund av historiska erfarenheter när staten har liksom gått in för mycket och valt fel. Va? Så att det finns anledning att vara liksom försiktig med sånt. Yes. Men i dagsläget så går det inte. Det går inte att säga, ska vi ha batteridrivna fordon eller ska vi ha vätgas? Ja, det måste samhället bestämma sig för att det ena kräver en viss typ av infrastruktur och det andra en annan. Och staten kommer inte ifrån den frågan. Men det är klart att man måste vara försiktig. Man ska inte gå in för mycket heller.
Mm. Alltså det är precis det här vi behöver för att kunna investera. Här är vi ju rörande överens om vad som behövs. Och då är vi startklara.
Och vi är ju ganska överens. Alltså elektrifiering av fordon. Vem säger emot? Ändå är det trögheter. Och då måste man också se att varje elledning, varje vindkraftverk klart har en störande effekt på platsen. Du måste ju de som på platsen förstå, är det här en berättelse för Sverige? Är jag en del av ett större sammanhang? Finns det ingen story? Så jag är emot all störning på varje plats i hela Sverige. Så du får inte med dig samerna, du får inte med dig kustbefolkningen om inte detta är en Sverigeberättelse för barnen och överlevnaden.
Så det är Sverigeberättelsen som saknas egentligen?
Ja, Sverige är ju en...
Ska kalla den för det?
Ja, jag tycker att absolut vi har en alldeles för defensiv och negativ framtidsbild. Generellt sett. Vi har ett guldläge. Vi har aldrig haft det så bra. Vi har industrier som är taggade i tårna. De investerar, vi har folket med oss i opinionmässigt sett. Och vi har EU som bara kan buga och tacka för Fit for 55. Det är en fantastisk produkt i en tid när Europa har krig. Kan man inte berätta om det och ge stolthet och kvitto upp att det händer positiva saker i Sverige? Så deppar man ihop när man kollar nyheterna.
Mm. Och då kan man säga, då skickar vi ett gemensamt här, ett tydligt budskap till politikerna. Vi behöver er och det kommer inte gå utan, och ni måste ta ett slags helhetsgrepp så vi får långsiktiga förutsättningar. Mm. Om man vänder på det då, om man nu är i finansbranschen, det är som det är för ögonblicket. Mm. Vad kan man göra?
Ja, men vi måste ju fortsätta att vara en aktiv investerare i de företag som vi är investerade i. Att vara med och stötta där vi kan i de företag som behöver stöttning för att ställa om. Men också ställa krav på de som precis har börjat sin transformation. Vi måste våga vara bruna. Vi måste våga vara där det gör som ondast. Men där behövs vi som mest. Mm. Så att det är orka vara i det här. Och sen vara med också och driva den positiva historien. Sverige är ett rikt land. Vi har råd att göra den här omställningen. Vi har en statsfinanser som är oslagbara i liksom styrka. Men vi måste få det att hända. Så vi måste ägna oss mer och nu åt hur ska vi få det här att hända.
Och jag antar att när du säger det så är det egentligen inte bara i Sverige, utan överhuvudtaget investerarnas möjlighet är att hjälpa bolagen att göra den förändring som behövs. Mm. Och det är både mjuka och hårda påtryckningar förstås.
Ja.
Säger du, Svante?
Jag tycker ibland att man gör klimatfrågan lite för helig på något sätt, i den meningen att vi ska klara av allting. Alltså, jag skulle vilja provocera och säga det här med rättvis omställning. Det kan ju funka, tycker jag, globalt sett. För att om vi gör den här hemläxan så funkar ju lärkurvan, och priset på solel kommer att vara billigare för Kenya också.
Mm.
På så vis tycker jag nord-syd-konflikten, den kan man nog lösa om man är föregångsland. Då gör man sitt jobb, enligt syd. Men sen ska det också bli så förbannat rättvist just den här omställningen. Klimatomställningen ska vara lösa fördelningsproblematik som finns i landet. Det ska lösa upp alla andra spänningar. Man tror att klimatfrågan ska vara den nya paradisnyckeln. Och då lägger man för stor förväntan på klimatfrågan. Det märker vi också i klimatförhandlingarna, att det är inte bara klimatfrågan, man ska ju lösa gamla koloniala skulder i klimatförhandlingarna. Och det är liksom fel forum. Mm. Därför får vi tröghet i detta. Jag tycker också ordet omställning är farligt. Jag tycker det luktar något sådär otrevligt påtvingat, och det kanske det var från början, men nu är det ju utveckling. Jag menar, när min pappa bytte från häst till traktor, vilket han gjorde, det var ingen omställning för honom, det var utveckling. Det går ifrån förbränningsmotor till elmotor, det är utveckling. Så när vi säger utveckling så taggar ju folk ner. Sen med rättvis omställning, leder de orden rätt?
Mm. Vad säger du, John?
Jag håller helt med Svante. Att man, alltså, ser man stora liksom, problem i världen eller vad som helst, så enda sättet att lösa dem är att ändå ta sig an dem steg för steg och lösa ett. Och inte tro att man ska kunna hitta något som löser allting på en gång. Och jag tycker att det är väldigt olyckligt också att man blandar ihop det på alla nivåer. Precis som du säger, att om man samtidigt ska förhandla om hur man ska hantera världens orättvisor i ett transfereringssystem globalt. Då, om det ligger på bordet samtidigt med frågan om hur vi ska hantera klimatfrågan, ja, då funkar det inte.
Mm. Man måste också värna vilket samhälle vi landar i. Och att vi kommer inte vara lyckliga i ett bara hållbart samhälle. Mm. Så att de här frågorna hänger ändå ihop. Just nu har vi två krig som pågår i närområdet. Det finns få saker som släpper ut så mycket som krig. Mm. Vi kan liksom inte säga att det är bara klimatet och det är den här vägen framåt. Jag tror inte på det. För att någonstans så vi ska också leva i det här samhället och vara liksom medborgare i det. Och känna ett engagemang i att det är dit jag vill. Om det är liksom en enfrågelösning vi levererar då får du inte det engagemanget.
Mm. Men vi säger, förstås måste vi, liksom, vi vill ju inte ha en värld med krig och stora motsättningar. Men klimatfrågan löser man genom ett utsläppshandelssystem. Frågan om global fred och rättvisa, det får vi hantera på ett annat sätt. Det är ju minst lika viktigt förstås, och vi måste göra det också, självklart. Men det är inte så att det är omöjligt att lösa klimatfrågan om vi inte också löser de andra problemen samtidigt. Mm. Om man har den approachen, då kommer vi inte att lösa något.
Jag tror att vi i alla fall, jag håller med om att det är en helhet till slut det handlar om. Och jag tänker, en annan sida av det här är ju co-benefit. Alltså, hur många andra nyttigheter uppnår du parallellt fast du inte riktigt vill det. så får du ju bättre luft i Stockholm om du elektrifierar. Du får mindre buller. Så att man ockuperar gärna klimatfrågan för att man tror att det kan skapa den stora samhällsrevolutionen. Och de som tänker så, tyckte jag, de stöttar populister och de som vill använda den här rädslan. Så att för radikala miljörörelser nu är kontraproduktiva, säger jag, som kommer från miljörörelsen. Mm. För att man måste vara tålmodig och pragmatisk. Speciellt när det är ont om tid och kris.
Ja, om jag sammanfattar så tycker jag ändå att det låter inte helt, det är ganska lika. Det finns en komplexitet, olika frågor. Det går inte att bortse från någon av dem, men samtidigt går det inte att försöka lösa alla samtidigt. En slutfråga då. Förväntningarna på finansbranschen i det här arbetet. Är de rimliga? Vad ska de vara?
Man måste bli påläst, läsa på mer. Man måste,
om finansbranschen?
Ja, ja. Man måste gå in mycket mer i att söka. Om inte kunskapen ligger på bordet och det är sorterat och gallrat och klart, så måste man själv gå in och ta till sig den kunskapsmassan som krävs för att ge goda råd och ta rätta risker. Mm. Men alltså, vissa delar av finansen har egentligen inte skött sig. Alltså, när man säger att ni måste dra er ur de fossila investeringarna, ja, men det är ju ren råkapitalism, ren egoistisk. Så att, nej, jag tycker man ska rätta på ryggen och gå in i det bruna med stolthet. Mm. Ta plats, berätta att ni tror på den finansiella möjligheten, därför att vi hit vi ska gå. Beröm EU, visa på, alltså repetera tydligheten och motivera ert eget beteende utifrån den historien.
Jag håller med Svante om att jag tycker att jag ser en lite för stor okunskap när det gäller inte minst de nya regelsystemen som finns på EU-nivå och vilka konsekvenser de får för vad som är lönsamt och vad som inte är det. Där skulle jag vilja se större kunskap. Det är ju inte små investeringsbehov som finns, men de är heller inte oöverstigliga. Och där behöver finanssektorn förstås vara med och se till att de pengarna hamnar rätt.
Mm. Ylva, du får...
Får ta finanssektorn i försvar här. Ja, för jag tycker nog att liksom, om man tittar på de stora svenska institutionerna som har framförallt pensionskapital, så är vi här. Vi är här och investerar. Vi för en dialog med regeringen och vill påverka politiken, men vi måste, för att få politiken att sätta rätt förutsättningar. Vi måste ha det långsiktiga och en liksom, rimlig avkastning på de investeringar vi gör. Levererar politiken på det, då kommer vi att finnas där. Så att vi är startklara. Och min uppfattning är ändå att vi har drivit de här frågorna. Vi går i den här riktningen. Och de svenska institutionerna gör det definitivt. Men de politiska förutsättningarna måste bli bättre.
Mm. Och vad säger de förväntningarna då? Är de rätt? Är de fel? Vad borde de
absolut.
Vara?
Nej, men det är absolut att det ska finnas förväntningar på oss. Mm. För det kapital vi representerar, det är ju pensionskapital. Mm. Det är vanliga svenska medborgares pensioner. Mm. Att det ska finnas en förväntan både från politiker och medborgare att det här kapitalet sätts i arbete under tiden vi förvaltar det. Mm. Det är fullt rimligt och riktigt.
Mm. Bra. Det tar vi som en slutkläm på det här. Stort tack för att ni ville vara med. Det här är en spännande fråga. Det kommer inte vara sista samtalet, men nu har vi i alla fall rätt ut det för ögonblicket. Mm. Tack.
Tack. Tack.